I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Ja, jag vet inte. Det är en sån där vecka när jag liksom inte tycks få någonting gjort. Jag hattar omkring mellan olika projekt på jobbet och olika barn, höll jag på att säga. Delar. Och allting blir så här. Jag har en sån där popcornhjärna just nu. Mm. Och då får jag liksom ingen läsning gjord. Jag har börjat lyssna på, du vet, Olga Tokarczuk som fick Nobelpriset, ja, 2018 då, men eftersom akademin, ja, i princip ruinerade inte bara sitt varumärke utan även hela Sveriges och
ja, det gjorde de faktiskt.
Tro på framtiden för alla feminister, så fuckade de också upp Nobelpriset. Men nu, hon har ju fått det här nu 2019. Och det här är ju en otrolig författare. Hon född 62 men debuterade redan 79, så att hon har ju hunnit med väldigt mycket. Polsk kvinna, även psykolog. Och jag bara råkade på en av hennes noveller. Hon är känd för att vara duktig novellist, novellfattare. Och i The New Yorker tror jag att det var. Och det var en sån där som stannade kvar. Handlade om en överårig man som aldrig flyttar hemifrån. Och hans mamma som håller på att lämna konserver. Hon liksom överallt i huset när hon har försökt få honom att flytta hemifrån. Han sitter bara och dricker öl och kollar på fotboll hela dagarna och vägra söka jobb. En så här riktig odåga liksom, riktig loser typ.
Usch.
Och så bara håller hon på de här konserverna, och när hon dör så hittar han konserver överallt, du vet, så här, bakom kuddar i soffan, konstiga skåp. Och så nu är det, kommer spoiler alert här, men de blir liksom konstiga och konstiga. Först så äter han upp alla de här konserverna och sen så till slut så förgiftar hon honom så här från andra sidan graven, för att hon visste att han skulle vara så jävla lat att han aldrig skulle komma sig för och köpa sin egen mat.
Så om man kan, visst kan man relatera till det?
Ja, men det är lite makaber.
Nuffs enough.
Men liksom, det kommer ju fram, ja, i flashbacks kommer det ju fram hur hon liksom har gått där och torkat med sin disktrasa och plockat upp efter den här jävla kan och bett honom liksom put yourself together, höll jag på att säga, och skaffa ett jobb och kamma håret, och han bara kör över henne och lyssnar på sina matcher hela nätterna, och hon liksom får barrikadera sig i sitt lilla sovrum, och så håller hon på med det är så här passiv aggressivitet som kommer ut.
Men fatta vilken mardröm. För det första är det någonting som man sällan hör att händer kvinnor. Alltså det är ju inte supervanligt hos män heller. Men det måste ju vara ännu ovanligare.
Att en kvinna ligger i nätbrynja och kollar på fotboll,
ja,
och dricker öl.
Och låter sin bara mamma passa upp henne liksom.
Nej.
Det händer ju inte. Men alltså den här, men det finns någonting vidrigt också, den här skammen som förälder att känna att jag liksom, ens, det är ju såklart inte ens egen skam, alltså ens barn är ju sina egna individer.
Jag har en jättebebis liksom.
Ja, vad gjorde det? Vad hände någonstans på vägen till så att den här bebisen aldrig blev någonting annat än en bebis? Och vad gjorde jag för fel? Och vad liksom, det är någonting som rinner över på en själv som förälder. Och den desperationen liksom.
Jag läste sån insändare till i DN så här familjesidan idag, till, du vet, ja. Skriv till psykologen så här: hur ska jag prata med mitt vuxna barn som aldrig bidrar hemma, vägrar flytta hemifrån, bara sitter framför en skärm? Och den här mamman var så rädd då. Hur ska jag prata med hen, därför att man är rädd att orsaka någon konflikt som bidrar till den här sociala fobin. Ja. Man måste ju sätta ner foten någonstans. Det går ju inte att vara så här enabler heller.
Exakt det. Samtidigt som man ju älskar sitt barn, vare sig man vill det eller inte, så gör man ju det och vill ta hand om hen eller honom. Vi kan inte bara säga honom. Men finns det några motsvarande, finns det liksom, är det, stannar män hemma med sina pappor också om mamma försvinner? Är det vanligare att stanna med sin mamma?
Nej, män stannar inte hemma med sina pappor. Det gör de väl inte. Däremot finns det ju gott om ensamma män som liksom på något sätt inte riktigt kommer igång i livet, även om de är vuxna, även om de så att säga flyttar hemifrån, för att mamman då dör helt enkelt. Eller föräldrarna dör ju. Du vet, sådana här som man kallar för gammpojkar för, som bor på så här ensliga gårdar någonstans, där man liksom har ärvt den här gården, föräldrar, då mannen har liksom aldrig skaffat egen familj. Det är ju hemskt sorgligt. Hela den biten tycker jag är så sorglig.
Men kan det också vara det känns verkligen som du säger, som kanske en gammalmodigare sak, trots att det säkert existerar nu också. Men jag tänker att leva med sin syster eller sin bror hela livet. Är det liksom, nu tänker jag verkligen inte på någonting incestuöst, utan bara som någon slags partnerskap. Är det, alltså jag menar, det romantiska parförhållande måste ju heller inte vara liksom det ultimata som varje människa måste uppnå. Eller att få barn ens. Men det finns ju många sätt att leva ett lyckligt liv på.
Jag undrar varför man är så dömande kring de här ogifta. Vi har ju pratat en hel del om nuckan och så. Och i varje släkt finns det ju alltid något så här, i min släkt så är det något så här. Ja, nej, men det var de här två konstiga två gamla systrarna i Alvesta som aldrig gifte sig. Det finns alltid någon så här kufisk gammal morbror eller moster eller systrar eller bröder eller något som bodde ute på någon enslig gård som liksom aldrig det vart något av, eller hur man nu uttrycker sig. Och så. Men tänk om de bara valde så här.
Exakt.
Fan vad skönt. Vi hade en vidrig pappa. Låt oss aldrig gifta oss, kära syster. Du och jag lever här. Precis. En syra kanske var lesbisk eller vad fan vet jag. Liksom. Då kanske bara, nej.
För hur kul är det egentligen att vara gift i ett patriarkat? Ja, men jag menar, är det verkligen alltid en drömscenario? Nej, säger jag.
Nej, det är det inte. Vi kanske ska börja hylla de här ensliga gamla kufiska människorna. Men dock inte hemmavarande söner,
nej,
eller döttrar för den delen, som är utsugare på från sina gamla föräldrar. Det är ju ganska hemskt. Det är som en sån här gökunge som bara
parasiterar
liksom
på dem.
Allt detta om Olga Tokarczuk, som då satte fingret på en sån här skamfull sak i vårt samhälle, och också drog det så här långt som till det här tabubelagda, att liksom hon bygger upp så mycket hat att hon liksom, det blir nog bibliskt över att han dör på grund av sitt eget frosseri och lättja, att han letar upp de här giftiga liksom konserverna. De var ju på jättekonstiga ställen i huset, så då måste man verkligen inte orka lägga några pengar på att köpa, laga egen mat eller gå utanför dörren. Så att då liksom på något sätt förtjänar han det här. Så att jag ska se vad den här romanen handlar om. Löparna, den verkar också handla mycket om föräldrar-barn-relationer.
Ja, jag var inne och nosat på den i ljudboksappen. Så kanske jag ska ta och läsa den jag också, så vi kan ha någonting. Karin, så du och jag äntligen får någonting att prata om.
Men du, vad har du läst i veckan?
Jag har läst Karin Collins Under isen. Jag fick den som recensionsexemplar av Schultz och Söderströms. Och sträckte mig efter den, började läsa den. Tänkte, det här är väl... Ja, men det här är inte den genren som jag vanligtvis kastar mig över. Det är en spänningsroman. Ja, men det är en roman där det kommer att hända. Någon kommer att dö. Men man vet...
Och vi vet inte vem som har haft ihjäl vederbörande precis i slutet.
Och det bästa är att man vet, ingen har dött ännu. Jag har läst liksom väldigt långt inne i boken. Alltså jag läste den är snart slut, men ingen har dött ännu, men någon kommer att dö. Och den är... Alltså jag tycker så mycket om den. Den är så skickligt skriven. Jag lovar mig själv förresten att inte en enda gång använder ordet välskriven i det här avsnittet. Så, ja. Men Karin Collins lyckas beskriva alla huvudpersoner liksom med att de är riktiga levande människor. De är först fattar man tycker för någon och man förstår liksom vilken typ av person det är. Men plötsligt ser man att nej, men, den här människan har ju jättemånga fula sidor också. Den är liksom lögnaktig eller den skäl och den är, man förstår kanske lite varför hen gör det, men det verkar inte, ja men det verkar, jag tycker ofta när man läser liksom mordhistoria så är det väldigt tydligt att det finns en galen psykopat som bara är ond som liksom begraver folk levande och lyssnar på Takida och liksom gör andra vidriga saker, eller så är man en, är det som man bara genomgår
klassiskt så här liksom styckmördarband egentligen.
Precis.
Exhibit A lyssnar, hittade en playlist på Spotify med Takida på den här personens profil.
Eller då man kanske lite den här luggslitna, charmiga, lite svåra men ändå väldigt goda huvudpersonen som löser det här mordet. Inget sånt i den här boken. Det handlar om Peter som är 11, som är kortast i klassen, tycker det är otroligt jobbigt. För de andra börjar liksom, men det är jobbigt att vara kille och börja liksom nosa lite på puberteten, vara kortast och känna att liksom man är inte med inne i gänget. Han har älskar Fantomen, älskar Kalle Anka, har en undulat som han älskar också väldigt mycket. Och han blir kär i granntjejen. Som är någonstans, jag vet inte exakt hur gammal hon är, men hon är väl mellan 20 och 25 kanske. Hon i sin tur lever med en väldigt våldsam man som är, men han slår henne för saker han hittar på att hon har gjort så att hon förtjänar att bli slagen. Ytterligare några hus, eller ytterligare grannen med dem borde en man som är djupt alkoholiserad som beskrivs, alltså det, jag tycker att Karin Collins beskriver honom så bra. Åke, eller han kallas Åkaren eftersom han längre körde taxi. Han körde taxi ända tills han började köra full och så gick det åt helvete. Och hur det är, men hon beskriver alkoholismen väldigt, det är väldigt sorgligt och väldigt, man kan verkligen förstå hur det ligger smutsiga lakan och känna hur det kryper myror över hela kroppen på när man inte fått sin sup.
Finns det någonting med det här uttrycket att vara under isen som hon drar på? Eller är det bara någonting?
Det alltså, finns det, men det är också, den utspelar sig 1983 i Hange som ligger alltså Finlands sydvästra spets. Som är en småstad, en gammal industristad. Och det, också, och det och utspelar sig på vintern, det nu var vinter. Alltså det är mycket snö, det är stora snö. Liksom.
På den tiden det var vinter med där isen låg liksom tjock och, över.
Ja, precis. Och det, jag liksom brukar väl inte gå igång heller på sådana här. Tvärtom kan det vara så att utspelar sig 1983, gud vad tråkigt. Men jag älskar det, för det, hon, alltså Karin Collins beskriver det som alltså så små grejer som egentligen är stora grejer som man får liksom ett perspektiv på hur mycket som har förändrats, inte bara liksom i mode och vad man åt på den tiden utan också till exempel den här kvinnan, unga kvinnan som blir misshandlad går och anmäler till polisen och då är polisen så där att ja, du borde kanske vara lite snällare, att vi polisen vi vill inte blanda oss i så här privata angelägenheter, det som man gör liksom inom hemmets dörrar.
Kanske borde vara lite nöjd, kanske inte borde klaga så mycket hemma.
Men precis, bara uppföra dig bättre, då kanske du inte blir slagen, så hon liksom får ingen hjälp därifrån. Och så här den här, så här liten, som Peters föräldrar, hennes mamma är förresten hemmafru och otroligt besviken på livet. Hon är liksom inte ens 40 ännu, men hon känner liksom att hon är en gammal tant och hon har liksom inget, det enda hon gör är torka diskbänken och tar hand om sina barn och gillar inte sin make. Hon och hennes man ska åka bort till Ekenäs som är grannstaden och då åker de iväg bara över natten liksom, för att 11-åringar, fan, de är ju bara en natt och 11-åringar klarar sig ju ensamma hemma. Det är också en ganska stor kulturskillnad från jämfört med nu.
Verkligen.
Och eftersom man tycker så mycket, eftersom alla de här huvudpersonerna är så pass intressanta och de, deras liv korsar såklart varandra, så liksom sugs man in i historien och utan att man riktigt märker det så blir det liksom, trappas det upp. Man liksom, det finns en så här underliggande känsla av att någonting kommer att hända. Det kommer att hända någonting och det är inte någonting trevligt. Men samtidigt kommer detta någonting också att ge historien en upplösning. Den är, ja men jag längtar faktiskt att läsa vidare den. Jag har läst liksom, det blir inte mycket kvar nu, men jag ska unna mig själv att avsluta den senare idag.
Jag tycker titeln är fin för att det är också, antyder ju också naturligtvis att det är någonting som kommer komma upp till ytan så småningom.
Senast när isarna smälter, men kanske också innan det.
Mm. Det är ganska suggestivt, det är en läskig bild. Man tänker sig liksom att man ser konturen av en kropp eller någonting under is avtecknas. Det är lite creepy. Du, jag tänkte på det här med Takida.
Ja.
Fredrik Strage skrev en otroligt rolig krönika om, apropå det här vi pratade om det var förra gången eller om förra gången vi pratade om de icke-informerade, dels de icke-informerade influerarna och dels de mediefigurer som gärna syns i poddar och bloggar och så, vars affärsidé är att inom situationstecken ta samtalet. Och hans tes är det här att förr brukade jag rensa bort folk som jag inte gillade från min Facebook-vänlista, till exempel folk som hade lyssnade på Takida eller vad det nu var för fel man begick, och sen började jag plocka bort dem som hade likat någon SD sida och sådär. Men nu har jag tänkt att jag ska byta taktik och närma mig de här som oliktänkande personerna. Jag ska bli en lönsam samtalsextremist. Jag tycker hela det begreppet är så komiskt, för det ringar liksom in vår samtid på något sätt. Det är så otroligt cynisk samtid när man skiter fullständigt i någon form av samhällsansvar eller någon slags journalistiskt uppdrag och bara hitta på att jag ska granska makten här. Därför att du gör ju inte det ifall du bara ger någon med extrema åsikter en plattform att breda ut sig på, om du inte samtidigt tar upp någon annan som har någon helt motsatt.
Exakt, eller framför allt känner jag, ifall du inte själv läser på så du kan förstå hela bakgrunden och ställa frågor och sätta allting i ett sammanhang, att bara sitta sig ner och prata med en människa, nej, det är faktiskt ingen form av aktivism. Eller det kanske det är ju liksom bara PR man gör i så fall, att man ger en plattform till vem som helst och säger nu ska vi tala om det här. Att om man verkligen är intresserad för att förstå människor, måste man kunna våga ställa dem mot väggen. Man måste vara lite otrevlig. Man liksom inte gör det för sin egen skull. För man kommer kanske att se, folk kommer kanske tycka att man är för på eller liksom att det är dåliga dagar. Då måste man göra det för att man verkligen vill ha ett svar och kunna liksom på varför någon väljer att bli ny nazist eller varför någon väljer att gå med i Ku Klux Klan eller varför, jag vet inte, någon väljer att vara kvinnohatare. Då måste man man kan liksom inte bara göra det för sin egen vinning. Eller man kan ju uppenbarligen göra det, men jag tycker det är vidrigt. Eller som talade vi om Joakim Lamotte i förra avsnittet också. Att säga att nu ska jag gå ut på stan och för jag är journalist, nu ska jag gå ut och granska. Att man går ut på stan och berättar vad man ser, det är inte journalistik. Det kan vem som helst göra. Alltså journalistik handlar om att förklara och sätta saker och ting i sitt sammanhang. Och säga så att nu, det här är statistiken, nu har jag talat med den här forskaren som säger det här. Nu har jag talat med polisen som säger det här. Det här är liksom göra djuplodande intervjuer. Inte att sända live på Facebook under en timme och få folk att swisha in pengar till en för att de människorna får se det de vill se. Det är kanske det som är samtidigt största problem, att man ger det exakt det man vill åt människor som man tror de vill ha. Och just nu är det ju liksom så att folk vill ha folk, jag menar SD, det går jättebra för SD i Sverige och för samfunnen i Finland. Folk vill ha historier som är liksom nykonservativa, som handlar om att invandrare förstör allting som de vi kan skylla på. Och då liksom att leva på den vågen är ju, fy vad vidrigt det är.
Och det är ju också ett antal åsiktskonstnärer som liksom använder sin följarsvans som någon slags gerilla, som någon slags vapen.
Verkligen.
Jag förstår
precis vad du menar. Nej, men jag vet, men det är så här, det är ofta de som är liksom själv rör sig så där, men som är tillräckligt smarta för att veta att de kan liksom inte gå över till fullblodsrasist-gränsen. Men de rör sig, de liksom balanserar i alla fall på den här gränsen, och sen istället för att själv ta steg ut låter de sin svans ta det. Och då tänker jag alltså, och det är ofta som alltså kvinnohat och rasism går ju ofta hand i hand. Och det är ju ofta de här människorna som är för yttrandefrihet. De bara att jag ska få säga vad jag vill, och det får de såklart. Men de i sin tur får ju, censurerar ju andra människor eftersom deras svans följer mordhotar folk som försvarar liksom invandring eller kvinnor eller påpekar. Nu tänker jag direkt på Kobe Bryant till exempel. Klart alla vet den här basketspelaren som dog i en otroligt tragisk helikopterolycka. Och då var det en journalist på Washington Post som skrev att hon skrev att Kobe Bryant var ju också en våldtäktsman. Alltså han våldtog en 19-åring för 17 år sedan, men att han, och betalade henne. Hur kan man göra så att man kan betala sig fri? Då kom du överens om att betala henne.
Hon uppvisade ju blåmärken på halsen. Hon hade skador i underlivet, sönderrivna kläder och så vidare.
Ja, och då hävdade han att han trodde det var samtyckessex hela tiden. Ja. Medan hon påstår att han våldtog henne. Men i alla fall, den här journalisten på Washington Post skrev det här, och hon fick så mycket hat att hon var tvungen att hon vågade inte stanna hemma. Hon var tvungen att ta in på hotell över natten. Och hon fick ju heller ingen stöd för sin arbetsgivare, och tyvärr blev hon avstängd under en hel dag eftersom Washington Post tyckte att det inte var rätt tid och plats att bara påpeka det här som Kobe Bryant hade gjort, vilket var fakta, det är liksom ingen rykte eller hitta på. Och med den här svansen som gick på henne var ju, ja men vidrig. Det var någon annan kändis som också hade tweetat det här, som var tvungen att stänga ner sitt Twitterkonto. Björn Donner dog ju också nu i veckan, och han är ju verkligen en, ja men, Finlands stolthet liksom. Vunnit en Oscar.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fanny Alexander och liksom skriver otroligt många böcker och varit aktiv inom både politiken och kulturlivet.
Också geni förklarad, ja. Om än i en annan disciplin. Också sexsymbol, ja. Om än i en annan sfär och en annan tid. Men och det här med det som stör mig så mycket är hur att de får en sån här sex, liksom sexy bad boy stämpel, ja. Att det typ gynnar deras varumärke. Det är ju inte hos alla naturligtvis, men Jörn Donner var ju en sån här, han var en jävla rockstjärna liksom, ja. Parnassens rockstjärna.
Verkligen, det är så att alltså min
betedde sig som ett as mot kvinnor och män, ja. Och söp och bedrog och skröt och bara allmänt jävlig liksom.
Alltså det är så, jag talade med en kollega på, eller en kompis på Svenska Yle, Kia Svetichin heter hon, och hon sa att hon påminner mig om att han, om en bild från Jörn Donner, han är knappt 40, han är 38, så finns det en bild på honom ligger naken på en strand i Gambia och en 15-årig svart ett barn som naken, hon också masserar honom där. Och sen är citatet från det, säger Jörn Donner, att alltid störde någon. Ja, det är ju faktiskt ganska störande med liksom nästan 40-åringar som ligger nakna på en strand med barn. Jag menar, det är ju
särskilt i-lands rik vit man åker till, ja. U-land med fattiga barn och sexarbetare. Ja, jo, ja, okej. Förlåt om jag är pryd, men jag tycker att det är jävligt störande. Ja.
Och det tycker jag som är intressant här, för det är ju, alltså, att inte skriva om det tycker jag också som journalist eller ens nämna det här, tycker jag respekterar man inte sitt eget yrke. För att vi måste ju förstå att det, flera saker kan existera samtidigt. Jag menar, Jordana kan vara en otroligt bra regissör och författare och kan ha gjort en massa för Finlands kulturliv. Samtidigt som han som i 40-årsåldern ligger på en strand med ett naket barn liksom, som inte är hans barn.
Mm. Jag menar, det... Man kan vara en genialisk basketspelare och teamspelare och allt möjligt, men ändå vara en våldtäktsman.
Ja, sen tycker jag att sen det är upp till var och en att liksom, det är ju inga lätta frågor att var och en liksom själv, och det är kanske det som är det svåra, att då är man tvungen att själv fatta beslutet. Hur jobbigt är det här för mig? För att liksom, det Woody Allen har gjort tillräckligt jobbigt för mig för att jag ska välja att se hans filmer eller inte se hans filmer. Roman Polanski, liksom, vad är det? Det liksom, det, då går man tillbaka till sin egen moral och vad man tycker är viktigt. Och jag tror att det är kanske det som är det jobbiga, och därför som många blev så otroligt rasande av Kobe Bryants fan efter att den här våldtäkten kom upp, eftersom det på något sätt smutsar deras egen kärlek. Mm.
Det är så mycket, det är så otroligt mycket lättare när tillvaron får vara svart. Ja. Låt mig ha min svartvita tillvaro. Stör mig inte. Och vi människor är så himla rädda just nu, så vi måste ha det svartvitt, känns det som. Ja. Vi måste ha såna här ramar och parametrar att hålla oss i. Och jag tycker att det gäller ju lite på den... vad ska man säga, liberala vänsterkanten också, om man nu tar en motsats till andra svansar. Jag tänker på den här smått galna liksom approprieringshetsen som jag tycker pågår kring konstnärliga verk. Alltså, ja, och nu är det säkert någon som blir förbannad, men blir det då? Men jag tycker inte att det är rimligt att om du inte har levt i kultur X får du inte någonsin skriva om det eller måla om det eller prata om det eller skriva musik om det, sjunga om det. Det blir ju väldigt, väldigt begränsad och en väldigt tråkig värld.
Ja, men jag håller med.
Att bara skriva om medelålders vita kvinnor i Sverige... Fy fan vad tråkigt. Ja, det är det jag kan bäst naturligtvis. Men är det så kul? Kan jag inte få göra research och utforska, intervjua, tänka mig in? En människa är ju en människa ändå. Det är ju det som gör stor litteratur stor. Evig litteratur, evig och konst. Därför att det finns något allmänmänskligt som väcker samma känslor i dig. Vare sig du är ung eller gammal eller svart eller vit eller kvinna. Whatever. Det måste vi få göra, och sen så ska man ju inte göra det på ett förminskande sätt eller någon slags liksom rasistiskt sätt naturligtvis, men det behöver ju inte vara det, tycker jag. Jag tänker på det här exemplet du skickade till mig, vad heter hon, Janine Cummings?
Ja, just det. Ja, men det är en författare, en amerikansk författare vars, jag tror att ena föräldrar kom från Puerto Rico om jag förstår det rätt. Hon har skrivit om en medelklassfamilj i Mexiko. Pappan blir skjuten av maffian och mamma bestämmer att ta sig över gränsen till USA tillsammans med sin 8-åring. Och så handlar det om den här färden. Jag har faktiskt inte själv ännu läst den här boken, så jag kan inte berätta så mycket om den rent detaljmässigt. Men den blev väldigt omtalad innan den kom ut, och Oprah Winfrey tog upp den i sin bokklubb. Och verkligen då vet man att det går bra för en som författare. Men då har den blivit väldigt kritiserad för att den stereotypiserar, att beskriva Mexiko på ett sätt som amerikaner ser Mexiko på. Liksom det är genom väldigt tjocka amerikanska linser där man på sätt bekräftar alla negativa stereotypier om hur det är att vara mexikan.
Men Salma Hayek gillade den ju också, och hon är ju för fan mexikansk, och hon fick ju be om ursäkt. Hon fick ju så mycket hat, så hon fick ju gå ut och bara säga, oj förlåt att jag gillade den här, och det undrar jag varför då liksom.
Men det är ju verkligen ett jättestort problem att man inte ens vågar gilla när folk håller på. Men folk gör en Fredrik Virtanen, var det sådär, du likade det här inlägget, du sa att du gillade någonting. vem som hade tryckt på like på vilket liksom, var det Cissi Wallin, ja. Så han nämnde väl Cissi Wallin, men liksom, ja. Vems,
de unfriendade han, ja.
Ja. Och han liksom räknade upp, det var en lång rad liksom, med personer som har räknat upp i
han
sin räknade, bok.
Han listade dem i sin bok.
Och då känner jag verkligen att men det,
du får inte komma på mitt kalas.
Ja, men där får man verkligen hålla, liksom, nu får man verkligen ta lugna ner sig lite. Sen kan jag förstå att alltså jag tycker inte man kan avfärda den här approprieringsdiskussionen fullständigt, för det finns verkligen, om det bara säger så här, om man drar sin spets och ser att det bara är en massa vita gubbar som beskriver hur det är att vara svart kvinna i Afrika och liksom ingen liksom annan litteratur lyfts upp, det är ju självklart ett problem. Men jag tror också det blir ett problem när man kategoriserar och säger så här, den här sortens litteratur får inte finnas, därför måste vi alla hata den nu, för det på något sätt, jag tänker att det kanske handlar om att man är, att det är helt andra, det är liksom, man projicerar någon annan sorts känslor på just det här verket. Liksom, istället för att fundera på varför känner jag så starkt inför att American Dirt nu blev så populär, kan man kanske känna att varför finns det något annat problem som vi kanske borde ta itu med? För att fan, litteratur måste ju, all sorts litteratur måste väl ändå få existera. Jag menar, vi kan ju inte liksom bränna upp alla exemplar av Lolita. Istället kan vi säga att det är en jävligt störd historia av att det är en gubbe som gifter sig med en kvinna för att komma närmare hennes 12-åring.
Och snor barnet.
Ja, fy och våld. Ja.
Ja. Fy fan, det är riktigt äckligt här.
Ja, så därför tycker jag också att man måste kunna när liksom en person dör, vare sig det är Kobe Bryant eller John Donner, måste man kunna, för nu knyter samman det här, kunna tala om från fall till fall om allt den här personen har gjort i sitt liv. Det blir liksom, man är inte ärlig som journalist om man väljer att blunda från dem. Eller man är en dålig journalist om man väljer att blunda för det som man tycker att smutsa ner den här kärnglansen. För ingen människa är helt ren. Ingen är liksom, ja, men vissa människor våldtar, andra människor gör tvivelaktiga saker med 15-åringar i Afrika. Och ja, och det är också, det kan liksom, man kan inte sudda ut dör historien även om den här personen har gjort många andra bra saker.
Däremot kan man ju låta bli och hylla det som kom ju just det nyligen ut en bok om,
nej, men som du sa, den här bad boy statusen. Jag läste, alltså när jag forskade på, när jag började läsa vidare på intervjuer så gjorde som John Donner, så var det en kulturjournalist på Hufvudstadsbladet som hade dokumenterat när John Donners böcker kom ut för liksom 50 år sedan, sa att men han var väl ingen kvinnotjusakal, han var ju bara gift 3 gånger och hade vissa otrohetsförhärar här och där, vem har ju inte det? Och det var, jag vet faktiskt inte om det var sagt på fullt allvar eller med glimten i ögat, men liksom jag tror att så ska man ju inte beskriva någon annan person, han är väl ingen kvinnokal, han har ju bara varit gift ett visst antal så många gånger och varit otrogen så många gånger. Precis när vi började spela in den här podden läste jag ett reportage, tror jag var DN, som handlar om de här sugar daddy-sajterna som ju mest handlar om, delvis handlar om människohandel. Och hur, det handlar om en 25-årig man som då hade kontaktat kvinnor via Instagram i Polen, fattiga unga, inte ens kvinnor, alltså barn, tonåringar. Köpt biljetter av dem över till Stockholm och tydligen är det är ganska svårt att låsa in någon och liksom bara hålla den inne, men det bästa, alltså ska man göra det snyggt så då försöker man få den här tonåringen bli kär igen, för att är man kär igen och liksom vill man göra som den säger och vill bara att den ska vara nära igen, så liksom det var en taktik att få de här tonåringarna bli kära i honom.
Apropå Nabokov och Lolita, det var ju så han Humbert i mannen, den vuxna mannen i romanen, gjorde. Det är liksom en roman om grooming.
Fan, vilken jävla manual
för
liksom.
För ett barn. Det är verkligen en manual. Ja.
Fy.
Vad deppigt allting blev
verkligen.
Nu.
Kan vi ta något som inte är deppigt?
Det var bättre med de här gamla mödrarna som dödades.
Ja, det väckte ändå lite hopp igen liksom. Oj, Karin, nu måste vi tala om någonting trevligt, för annars kommer alla bara...
Nu måste sluta lyssna, det är inget bra.
Nej.
Jag söker faktiskt lite boktips. Jag söker boktips just nu. Som gör mig... Kan inte ni skriva till oss och bara droppa några boknamn på Instagram till exempel. Böcker som gör er glada. Och det kan vara feel good. Det behöver inte vara något liksom prestige. Det kan vara Nalle Puh eller vad som helst. Bara böcker som... Verk som gör er glada. Jag tänker på... Du vet, så här, Muminpappans memoarer och sådana där liksom mysiga, underfundiga böcker.
Eller,
det
eller,
skulle jag vilja ha.
Jag vill ha någonting som ger en hopp. Som man känner att, att fan, allt är, slaget är liksom inte förlorat. Någon slags en revanschbok längtar jag efter att läsa. Mm. En Kill Bill, fast i vilken gammal referens, ber om ursäkt för den, men i bokform.
Och därför jag blev så upplyft, tror jag också, av de här millenniumböckerna. För såna här,
jag förstår det.
Fuck you, liksom, karaktärer.
Ja, jag kan verkligen, men visst är ju litteraturen magiskt på det sättet. Man kan verkligen mata sin eget välmående med en viss sorts böcker. Mm. Och man kan känna...
Kom du ihåg den här Faye Weldon, En honjävels liv och lustar?
Ja, just det.
Den läste
det.
Jag.
Ja. Oj, 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 det var en tid sedan.
Of a she-devil.
Ja.
Something of a she-devil. Och den läste jag när jag var så här, i unga tonåren. Och jag tyckte den var så kul. Just för att det är en sån snillrik hämndroman. En kvinna som blir förtryckt och bedragen av sitt asshole till man. Och han lämnar henne för någon yngre och vacker kvinna. Och sen så gör hon liksom om hela sig utseendemässigt. Och skaffar en massa pengar genom något brott, tror jag det var det är. Och sen så liksom förmår hon groomar helt enkelt mannen, hon förmår honom till att bli kär i henne. Han förstår inte att det egentligen är hans exfru då. Och sen så, men, ja, så hämnas hon ju på det sättet.
Den här hämnd, alltså den kvinnliga hämnden, är det som Camilla Läckberg också skriver om?
Ja, men det är kanske det där. Läste inte du den där Gyllene buren eller hade senaste?
Ja.
Tyckte inte du att den var
men
bra?
Jag tyckte att den var ganska bra. Alltså den var... Ja, det tyckte jag faktiskt.
Jag kan ju inte läsa henne nu eftersom jag är inne i Ulf, Ulf Lundells vardagar. Ja, de har en fast jag tycker det är kul i och för sig. Ja. Jag gillar Läckberg, jag tycker att hon är jävligt rolig och hon tar sina kritiker på ett väldigt roligt sätt på något sätt.
Ja, men jag tänker så här, alltså inget fel på att vara seriös och vara allvarlig, men man älskar ju när människor så kan ha en viss distans till sig själv. Och skratta lite åt sig själv. Jag tänker på hela den här diskussionen om biskops Arne. Jag vet inte om du har följt med den. När någon skrev, gud vad jag läser DN för mycket tycker jag. Eller,
ja, jag vet. Nu är det liksom åttonde gången. Jag måste säga att jag läser också Svenska Dagbladet,
ja, också.
Och faktiskt ibland Expressen.
Ja, det gör inte jag.
På dagarna. Och även The Guardian. Och ja, nu har jag fått det sagt. Ja. Politico och whatever.
Men, men i alla fall, om vem som får skriva vad. Det finns för många unga kvinnor med likadana medelklasshistorier i utgivningen.
Och det var en kille som hade gått där på Biskopsarne. Ja. Och han blev liksom helt utmobbad för att han skrev någonting om den manliga sexuella erfarenheten. Eller vad det var. Och sen så var det, det var någonting om någon våldtäkt där jaget hade varit förövaren där.
Ja, just det.
Boken. Ja, och han fick liksom inte och jag vet inte, men är det, ja, apropå appropriering och så, det kanske i det fallet så kanske det är just han som ska skriva om sådana erfarenheter då
verkligen,
kan man ju tycka. Ja, alltså, ja, jag skulle nog aldrig fixa den där biskops
inte jag heller.
Stämningen,
jag tänker
faktiskt.
Ofta på det faktiskt,
ängsligt. Ja. Har du läst den här, kommer du ihåg den här Du?
Ja, just det.
Romanen, den finns ju som
Netflix-serie.
Och riktigt bra gjord, riktigt välgjord. Och jaget i den, den skiljer sig ju lite grann kanske från romanen, men ändå. Jaget i den är ändå en aspirerande författare som går på någon sån här fint universitets MFA-program och i sån här writers workshop, och folk är så fruktansvärt pretentiösa så att det liksom det är liksom ett tår krullar sig av det här sättet. Jag har också suttit i såna här cirklar liksom på såna här skriv. Jag gick en, vet jag, på Harvard Extension för många år sedan, och alla la liksom pannorna i djupa veck och pratade på ett väldigt allvarligt sätt och använde en massa fina termer liksom i hur de skulle gestalta de här olika figurerna. Och var ganska brutala sågningar, fast på ett väldigt subtilt sätt.
Ja, det är det värsta.
Ja, jag kanske säger allt det här bara för att jag förmodligen aldrig skulle komma in på Biskops Arne.
Nej, men samma ändå. Samma här. Vi vill inte vara, vi ska ändå inte vilja vara med i en klubb som...
Surt, sa Rev.
Ja, men, ja. Men jag började kolla på den här på Netflix och vi har sålde slut den. Det blev för mycket, jag orkar inte riktigt med blod liksom. Däremot har jag...
Nej, det är inget bra när de börjar slakta varandra. Nej. Får man spola för.
Men har du kollat på Kalifat som går på SVT Play?
Nej, men jag har inte det. Men det är ju väldigt, väldigt många i min närmsta krets säger att den är fantastisk.
Ja, men jag tycker...
Så den blir kanske... Är det feel good eller feel bad?
Ja, men det är ganska mycket feel bad. Men det finns också en viss, ja. En viss hopp i den hela tiden. Det är verkligen... Alltså den känns, det är SVT, men det känns ändå... ganska kommersiell, det är liksom inte filmat genom ett grottfilter hela tiden, utan det finns liksom det finns starka hjältinnor. Men det som är en sak jag måste fråga dig faktiskt, för att jag har läst, den kritiken jag har läst av den är att skådespelarna är så dåliga att alla spelar över, och nu vill jag att du kollar på den, och se, för jag ser inte det, jag tycker att de är väldigt duktiga allihopa, men du undrar, är det liksom är det, ja, vad tror du det beror på? Eller, är de, jag vet inte, jag vill se och vill att du säger den och berätta för mig vad du tycker om det.
Men många unga skådespelare spelar ju över väldigt mycket, ja. Tycker jag. Trying too hard, liksom. Men jag tänker, man kan ju jämföra med en annan serie som faktiskt är väldigt mycket feel good, om det är någon som vill skratta i november.
Ja, men det är väl november fortfarande.
Februari, ja, det är väl den eviga november, ja. Som aldrig tar slut. Winter is never coming. Ja. Det är ju den här Sex Education. Just som det. Har kommit med en ny säsong nu. Det är så satans rolig och bra. Och också, jag blir också väldigt glad för ungdomarnas skull att de faktiskt får en riktigt bra Sex Education, ja. När de kollar på Sex Education, eftersom de naturligtvis gör det, eftersom det är superspännande för unga människor också. Som vuxen är det ju mer, lite mer så här att man tänker tillbaka på hur det var liksom i den åldern, när det var så stort det här med
sex,
med sex och sexualitet, ja. Och samlevnad och alla de här frågorna kring kroppen och så. Men de gör det ju på ett otroligt roligt sätt, och jag är så otroligt imponerad av alla unga high school ålder, de kanske är lite äldre själva i verkligheten då, men high school ålder brittiska skådespelare som spelar att ligga med varandra, ja. Hela tiden och njuta i olika sexakter på egen hand eller med andra, och att de palla med det. Förstår du vad otroligt jobbigt,
ja, det förstår jag. Alltså,
i den åldern, ja. Med alla de här sakerna liksom.
Och, alltså Sex Education är ju verkligen det som behövs, en balans till all porr. Alltså,
dels all porr och dels så här ny prydism, ja. Som finns i vissa.
Men får vi träffade, alltså, jag träffade din make Peter åt lunch med honom här i LA förra veckan. Och det första vi började tala om var analsex, eftersom man nyligen hade gjort ett reportage om...
Vad udda!
Du satt oss ner vid bordet.
Jag pratar svid varje vecka, jag tror faktiskt aldrig vi har pratat om det de senaste åren. Nej. Men ni bara, vi tar en lunch och lite analsex på det.
Alltså, vi tar... yep. Men han sa att liksom, han gjort ett reportage, han är ju här och gör tv liksom, om att ta liksom en porrskådisare, någon som hade kommit ut ur liksom, en före detta porrstjärna som hade berättat om skador och hur liksom...
Hon hade kommit ut ur branschen, ja. Just det.
Och han var verkligen, jag liksom, fan vilket tungt reportage, alltså, och tungt både liksom som ett väldigt bra reportage, men också tungt att göra det, för att hon berättade liksom, hon sa att många unga människor också tror att det är ungefär det första man gör, att man har analsex före man har vaginalsex. För det,
ja just det, det blir världens
strypsex, enorm. Och nu är jag verkligen, fan vad rädd jag alltid talar om det här, för att låta som liksom sexnegativ, för det är verkligen inte. Men känner jag att det finns en så bra att liksom porren å ena sidan får någon slags rolig motbalans till sex education. Men det är svårt sätt att...
Och sex education är verkligen bejakande liksom, till lusten och glädjen, men också samtycket,
ja.
och utan att vara liksom tillrättalagt på något sätt.
Så jag kan ju fatta att de kanske fyller...
Den borde fan vara... Det borde vara så här, alla unga män och kvinnor borde titta på den här i skolan typ.
Men det var verkligen det som Peter berättade, verkligen, usch vad hemskt. Det, alltså, det finns väldigt många mörka sidor.
Nej, nu blev det så där deprimerande. Ja. Nu ska jag bara säga en rolig sak till sista, nu innan vi säger då. Först vill jag säga att det är alltid väldigt mysigt att prata med dig. Och tack alla ni som skriver in och tipsar och kommenterar och så. Det var en rolig dialog kring det här Ekorrhjulet-boken till exempel. Och jag tycker att jag uppskattar när ni skriver, när ni också får oss att tänka om. För vi var ju ganska negativa emellanåt kring den här boken som då handlar om en kvinna som i princip slutar jobba och hoppar av veckohjulet. Och vår tolkning var att ja, det kan man ju göra om man kan leva på en partner som jobbar. Men det kan ju faktiskt också handla om en människa som är fullständigt utbränd, som inte kan existera om hon inte får, eller hen inte gör någonting helt annat, och det kan handla om sjukskrivningar och alla möjliga saker och begränsad tid. Så det är nyttigt, alltid nyttigt med det. Det andra vill jag säga att jag har en ny nördhobby nu, Peppe.
Vad är det?
Det är inte bara hästar, det är inte bara hjärnan och trädgårdsskötsel. Nu har jag en ny grej. Hund.
Va?
Kommer skaffa hund.
Är sant?
I alla fall på deltid. Ja.
Fy fan, det kan vara roligt.
Vi har köpt en hundvalp till min mamma. Som alltså kommer vara en deltidshund här i familjen. Det är ju min mans genidrag, för att barnen tjatar om en hund. Han vill inte ha hund.
Smart.
Han köper en hund till sin svärmor.
Mm. Well played, säger jag.
Ja, verkligen. Så nu är alla, just nu är alla glada. Men gissa vem som då köper direkt 7 hundböcker och anmäler sig till alla valpkurser.
Men hör du,
och lyssnar på alla poddar.
Jag vill
ha tips om hundböcker och
hundpoddar, det måste väl finnas.
Psykologi. Hundpoddar finns flera jättebra, men tipsa gärna om mig om sånt.
Finns det natural dogmanship, tänker jag?
Ja, det är sånt jag vill läsa om, för jag tycker ju sånt är så kul i hästvärlden. Och hästar och hundar är ju som bekant hierarkiska flockdjur, så det är ju väldigt mycket lika beteenden där, hur man connectar med dem och hur de läser av en och kroppsspråk och hur man med det här positiv förstärkning och du vet, nu börjar jag, nu kommer jag igång, men sånt är kul. Många människor har åsikter om hundar, ni får gärna tipsa om litteratur och sånt i ämnet. Du, nu ska jag natta mina barn och du ska gå vidare ut på bland palmerna. Jag lyckas alltid få till en sån liten vag bitterhet jämför våra liv. Det bara kommer naturligt.
Ja, men det ska jag faktiskt göra. Det är faktiskt helt sant. Jag ska springa runt nu.
Ja, för fan vad mysigt. Puss och kram.
Puss och kram.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.